Jag har tittat på reformationen. Är protesten över? I vårt första möte så tittade vi på hur vi tittade på nåden alena. Vi såg att Martin Luther, när han började sin protest, så var det just om rättfärdighet genom tro som var grundpelaren i det här. Och därefter så tittade vi på skriften alena. Vi såg att Bibeln var grunden för reformationen och hur den översattes till massa olika språk. Och nu är det då tanken, eller och vi fortfarande så är reformationen en, eller är Bibeln otroligt relevant som auktoriteten, som den slutliga auktoriteten. I vårt tredje möte så tittade vi på frågan om Luther hade fel om antikrist. Vi tittade på Bibelns profetior och vi såg vad de sa om frågan om antikrist. Därefter så tittade vi på ekumenik och kristen enhet. Och vi såg hur Bibeln lyfter fram vissa principer för att vi ska kunna nå enheten, inte bara i ande men också i sanning. Inte bara i kärlek men också i tro. Och den här ödmjukheten som vi behöver ha, att våga lägga våra förutfattade meningar åt sidan och studera skriften med en uppriktig önskan om att veta vad som är sant. I morse så pratade Klaus om Herrens dag och vi kommer att knyta ihop alla dessa bitar, hoppas jag, ikväll och se på hur reformationen fullbordas. Hur många här har hört talas om vilddjurets märke? Har ni hört om den tanken? Vi kommer prata lite grann om det här ikväll. Vilddjurets märke finns det en massa olika obibliska men också spekulativa teorier om runt om i vår värld. Den här figuren heter José Luis de Jesús Miranda. Han hade innan han dog 2 miljoner efterföljare ungefär. Och påstod sig vara Kristus. Han påstod sig vara också antikrist samtidigt. Och han sa att det finns ingen synd och man kan leva hur man vill. Och han fick massa med efterföljare. Och sen sa han att till sina efterföljare att de skulle tatuera in 666 på sig. Och vissa har funderat, kanske det här är vilddjurets märke. Kanske handlar det om en tatuering som ska sättas in i handen eller pannan. Andra pratar om ett chip som kommer att komma, som redan finns. Att man kan operera in chip i handen. Och det finns personer som börjar göra det. Så att de, när de handlar och sådär, så kan de använda det här chipet. Och några tänker att kanske är det här som är vilddjurets märke. Det är viktigt för oss att veta. Idag så ska vi inte titta på mänskliga spekulationer, utan idag ska vi titta på vad Bibeln säger. Vi ska låta skriften tolka sig själv. Och ni vet, som vi tittade på i våra tidigare föreläsningar, vi måste låta skriften tala för sig själv. Och det kommer vi göra. Och det kommer bli glasklart för dig, hoppas jag, ikväll, om vad det här märket handlar om. I Uppenbarelseboken kapitel 14 så finner vi en av de starkaste varningarna i hela Bibeln som handlar just om vilddjurets märke. Det står att den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Det är en ganska allvarlig varning, eller hur? Hur många här skulle vilja bli plågade i eld och svavel? Nej, jag tror inte det. Någon av oss. Är det då viktigt för oss att förstå vad det här märket handlar om? För om man får det på sin panna eller sin hand och samtidigt tillber vilddjuret, då kommer man att vara föremål för den här fördömelsen. Och vad tror ni? Om Gud ger en sån här fördömelse, tror ni han gör det mystiskt och obegripligt vad det handlar om? Tror ni att det är så att ifall Gud säger att ja, om du gör det här, då kommer du att faktiskt förlora ditt eviga liv? Men jag kommer inte berätta för dig vad det är för något. Det vore inte speciellt omtänksamt utav en kärleksfull Gud, skulle ni hålla med? Utan jag tror det faktum att det är en så stark varning emot vilddjurets märke föreslår för oss att Gud måste ha gjort det ganska tydligt vad det handlar om. Om du har din bibel så kan vi slå upp till Uppenbarelseboken kapitel 13. Där står det mer om den här krisen, sista tiden. Uppenbarelseboken 13, vers 15-17. Det står att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Det här är en kris som förutsägs i Bibelns profetior om att det kommer en tid när man inte kommer att kunna köpa eller sälja om man inte tar på sig det här märket. Och till slut, om man inte tillber vilddjuret och dess bild, så kommer man att hotas till livet. Det kommer vara en svår tid att vara trogen Gud i den här stunden, eller hur? Och vi behöver, tror jag, förbereda oss inför den här. För fortfarande ligger den här krisen i framtiden. Och vad handlar det här om då? Intressant om man tittar på den här versen. Det står att man inte kan köpa eller sälja om man inte har märket. Vissa har feltolkat det här och menat att man skulle köpa och sälja med märket. Att det är någon form av chip eller teknologi eller någonting sånt här som man handlar med. Men det står inte i texten, utan det står bara att man kan inte köpa eller sälja om man inte får det på sig. Alltså det handlar om en ekonomisk bojkott för dem som inte går med på det här. Faktum är, jag tror att det är klart och tydligt ifrån de här texterna, att det här inte handlar om någon teknologi eller något chip eller någon tatuering eller streckkod eller vad det än kan vara. För tänk dig själv, om det nu är så att det är det som är vilddjurets märke, då betyder det att, här så, att hela världen ska tvingas på det här. Och då stormar polisen in i ditt hus, eller hur? Eller kanske hos moster Agda, så krossar de fönstret eller dörren och de kommer in. De brottar ner moster Agda och sen så ger de henne en tatuering. Eller de sätter ett chip i handen på henne. Betyder det här nu att moster Agda har förlorat sitt eviga liv? Tänk om hon älskar Jesus, hon har en bra relation med Gud och sen så händer det här med henne. Och nu kommer hon, i så fall enligt Uppenbarelseboken, att plågas i eld och svavel. Låter det vettigt? Nej, det gör inte det alls. Det här visar för oss att krisen om vilddjurets märke handlar om tillbedjan. Det handlar om någonting vi gör med hjärtat. Inte bara någon teknologisk pryl. Och det är faktiskt väldigt uppenbart, om man studerar Gamla Testamentet, så är det väldigt uppenbart vad det här handlar om. Det råder ingen som helst tvekan i Bibeln om vad det här syftar på. För bildspråket är hämtat från Gamla Testamentet. Problemet är att många människor, många kristna, tar bara Uppenbarelseboken och de börjar därifrån och försöker klia sig i huvudet och tänker, vad kan det vara? Kanske det kan vara det här, kanske det kan vara det här. Men man tar inte det här ansvaret att faktiskt läsa andra delar av Bibeln och låta skrift tolka skrift. Och det måste vi göra om vi ska komma fram till den korrekta slutsatsen. Det här bildspråket har hämtat direkt ifrån Gamla Testamentet. Det här med märket i pannan eller handen. Femte Mosebok kapitel 6 så finner vi det här. I femte Mosebok kapitel 5 så finner du de 10 budorden som nämns. Och efter att Gud har gett de 10 budorden så säger han så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Låter det bekant? Här så skulle de lägga Guds lag i pannan eller handen. Men vad betyder det då? Betyder det att de skulle ta de här stentavlorna och binda dem runt handen och pannan? Det skulle vara ganska bökigt att leva på det sättet, eller hur? Jag tror inte att det handlar bokstavligen om det. Det handlar om att de skulle tatuera in de 10 budorden i pannan eller handen? Nej. Bibeln talar emot tatueringar faktiskt. Så det är ingenting som de skulle göra. Utan det här handlar om att de skulle lägga lagen, Guds lag, i sitt sinne. Och handla i överensstämmelse med hans lag. Titta till exempel på den här texten också. Andra Mosebok 13:9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Så här har vi det här märket i pannan eller handen för att påminna oss om Guds lag. Femte Mosebok 11 säger: ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Så med andra ord, de skulle tänka på Guds lag, de skulle tro på Guds lag, de skulle, om du så vill, lägga det i hjärtat att de skulle älska Guds lag och handla efter Guds lag. Inte för att förtjäna sin frälsning, men för att Jesus hade frälst dem i tacksamhet och kärlek till vad han hade gjort. Men det finns en makt som inte tycker om det här. Och vi läste om det förut. Vi tittade på det här lilla hornet och identifierade det utifrån skriften. Om du missade det så finns det referat här ute. Men jag kommer att förutsätta att vi har gått igenom det här. Daniel 7:25 så står det om den här makten som säger att han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Så det finns en makt som inte tycker om att tycker om Guds lag. Och vad de gör är att de förändrar på Guds lag. Och den här makten är precis samma som det här vilddjuret som vi pratar om i vilddjurets märke. Så frågan handlar helt enkelt om vems lag du vill följa. Vill du följa Guds lag eller antikrists förändrade lag? Det är egentligen vad det handlar om. Den här förändringen som antikrist gjorde, är den befogad? Var det så att det fanns någon grund för det i Bibeln? Nej, om man tittar i Matteus kapitel 5 så sa Jesus klart och tydligt: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så hur många utav buden upphävde Jesus? 2? 3? Nej, han upphävde ingenting utav dem. Inte ens en prick. Inte ens ett halvt bud. Inte en litet streck i lagen, i de 10 budorden, var upphävda utav Jesus. Så den här makten, de ställde sig över Jesus. De sa: trots att Jesus inte förändrar lagen så ska vi förändra Guds lag. Och vi tittade på att den här makten också säger sig ha gjort det. Här är deras egna påståenden. Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Och det har de gjort också. Om man tittar på budorden, jämför dem med Gamla testamentets budord och jämför dem med katechesens bud, så ser man att det finns en skillnad i det här. Till exempel det budord som handlar om att man inte ska böja sig ner inför bildstoder eller avbilder, det är bortplockat. Och istället har man delat på det sista budordet. Men det finns ett annat bud som de mer speciellt har angripit och förändrat. Och som de är stolta över att de har förändrat. Och det är det som har med heliga tider att göra. Minns ni att vi läste i Daniel 7:25 att det ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Det enda budet i lagen som har med heliga tider att göra är sabbatsbudet. Och Rom erkänner öppet att de har ändrat på det här budet. Kyrkan däremot, säger de, efter att ha ändrat på vilodagen från den judiska sabbaten, eller den sjunde dagen i veckan, till första dagen i veckan, gjorde att det tredje budet syftar till söndag som den dag som ska helighållas som Herrens dag. Helt ifrån begynnelsen så var det den sjunde dagen som Gud helgade. När Gud skapade jorden så skapade han den på 6 dagar, och därefter så vilade han på den sjunde. Vi läser: på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så Gud gjorde en dag helig. Ja, hur många här kan göra någonting heligt? Om jag säger att nu ska jag göra den här notstället heligt. Och så säger jag vissa ord över den, jag kanske stänker lite vatten på den, eller vad jag än gör. Blir det heligt? Det gör inte det. Jag har inte makt att göra det som en människa. Vem är den enda som kan göra något heligt? Det är Gud som kan göra något heligt. Och det gjorde han. Han gjorde tid helig. Han gjorde en dag helig. Och det var den sjunde dagen. Och Gud ansåg att det var så viktigt att han instiftade det i de här budorden, i de 10 budorden. Andra Mosebok kapitel 20, vers 8-11, så står det så här: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så vi uppmanas att lägga bort våra sysslor på den dagen, precis som Gud gjorde när han skapade världen. Att inte arbeta, att istället ta tid för Gud och hans ord. Vi läser också om sabbaten, att den var ett speciellt tecken mellan Gud och hans folk. Det står i Andra Mosebok 31 att Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Så sabbaten är ett tecken på Guds skaparmakt. Gud vet att vi är ganska glömska utav oss som människor. Och därför så instiftade han en påminnelsedag. En gång i veckan, den sjunde dagen, då skulle vi sluta jobba. Och då kanske vi ofta tänker då att varför ska jag sluta jobba? Ja, just det. Det är för att Gud slutade jobba på den dagen och han vilade ifrån sitt verk. Och varför gjorde han det då? Jo, för att han skapade jorden. Och det här blir alltså en veckovis påminnelse för oss om att Gud är vår skapare. Att vi kan vi har inte skapat oss själva. Det är inte så att vi har kommit till genom en slump eller att vi har bara hoppat fram från ingenstans, utan vi har en skapare. Och han är värdig vår tillbedjan. Så sabbaten är ett tecken på Gud som skapare och på att vi är skyldiga honom vår tillbedjan. Hesekiel säger också en annan aspekt av sabbaten: jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle inse att jag är Herren som helgar dem. Så inte nog med att sabbaten är ett tecken på Guds skaparmakt, men också på hans frälsarmakt, på hans försoningsmakt. Sabbaten är ett tecken på att det är Gud som helgar oss, inte vi som helgar oss själva. Martin Luther upptäckte att vi är frälsta utav nåden alena. Och sabbaten är faktiskt ett tecken på att vi är frälsta utav nåden alena. Varför? Jo, tänk dig, vi slutar jobba. Vi avbryter våra gärningar. Och det är en symbol på att i frälsningen så måste vi göra det också. Vi vilar från våra gärningar och vi tar emot den fria gåva som Jesus ger oss genom hans rättfärdighet. Så sabbaten är inte bara ett tecken på Gud som skapare, men också på hans frälsarmakt. Hebreerbrevet säger, alltså kvarstår det en sabbatsvila för Guds folk. Här är Nya testamentet. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Så vi behöver inte förtjäna vår frälsning. Vi behöver inte arbeta på vår frälsning, utan vi kan vila i Kristus och ta emot hans förlåtelse. Det var vad sabbaten var ett tecken på. Så det är en viktig dag som påminner oss om de centrala delarna i kristendomen. Ja, är det viktigt då vilken dag som man helgar? Jag tror att det är viktigt. Eftersom det är Gud som kan göra något heligt och inte jag. Om jag säger att jag tar måndagen och gör den helig, jag helgar den. Det kan jag inte göra. Jag kan inte säga att tisdagen passar bäst för mig att ha min heliga dag. Nej, om Gud har gjort en dag helig, då är det den som är helig. Och inte någon annan dag. Om jag menar att jag kan göra en dag helig, då sätter jag mig upp i Guds position egentligen. Och säger att jag har den här makten att kunna helga något. Det var det som antikrist skulle göra. De skulle förändra på Guds heliga tider. Och det är ingenting som jag vill vara med i. Nå, men vilken dag är då den heliga dagen? Kan vi ens veta det? Den sjunde dagen har i alla tider varit lördag. Om vi faktiskt, de av er som är lite äldre än mig, ni kanske kommer ihåg att veckolayouten ändrades 73. Och även här i vårt land. Det står från 1973 ändrades veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Tidigare räknades veckan börja på en söndag. Så det här med att söndag är den sjunde dagen i vår kalender, det är ett väldigt nytt fenomen. Det är ingenting som har funnits speciellt länge. Här är faktiskt en karta på Malmö där de har de alla veckodagarna som gatunamn här. Och fascinerande nog så är Söndagsgatan den första gatan. Sen kommer Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan. Och Lördagsgatan är den sjunde här. Så det här visar att förr i tiden så visste folk i alla fall att den sjunde dagen var lördag. Och det har blivit lite förvirrande med att man ändrar det här. Men jag tror inte att Gud har ändrats bara för att människor har ändrat det här. Om man tittar på de olika språken så ser man att ordet för lördag är sabbat. Här är flera olika av dem. Kroatiska, spanska, esperanto, grekiska, ungerska, ryska, indonesiska och hundratals språk som har det här. Intressant nog om man tittar på tyskan och finskan. Så onsdag på tyska är mittwoch och onsdag på finska är keskiviikko som betyder, båda två betyder samma sak. Och det betyder mitt i veckan, eller hur? Så om onsdag är mitt i veckan, vilken dag är då den sjunde dagen? Ja, du kan räkna ut det själv, men det blir lördag som är den sjunde dagen. Så generellt sett så vet vi att lördag är den sjunde dagen. Men speciellt så vet vi också det från Bibeln. I Matteus 28:1 så läser vi om Jesus uppståndelse. Och den skedde dagen efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen. Så faktum är att orsaken till att många firar söndagen till minne av söndagen är för att de vill göra det till minne av Jesu uppståndelse, eller hur? Men söndag är egentligen dagen efter sabbaten. Så enligt Bibeln så är sabbaten lördag. Rom säger också att sabbaten är lördag. Om man frågar dem vilken dag är sabbatsdagen så säger de i sin katekes. Svar lördag är sabbatsdagen. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Aha. Så de är överens om vilken dag det är. Tänk på judarna också. Vilken dag firar de? när de firar lördagen. Och det har de gjort i alla tider. Och jag tror inte de har tappat bort den här dagen. Jag menar, då måste alla ha försovit sig en hel dag och tappat bort den, eller någonting sånt där måste ha hänt. Det är inte speciellt sannolikt. Så vi kan vara ganska säkra på, vi kan vara väldigt säkra på vilken dag som är den här heliga dagen. Hur gjorde då Jesus? Jesus kallar sig själv för sabbatens herre. Han är den som sabbaten handlar om. Varför då? För han är vår skapare och han är vår frälsare. Så ni kan förstå, sabbaten är tecken på att Gud är vår skapare och vår frälsare, på att Jesus är vår skapare och vår frälsare. Jesus själv firade sabbat också. Även om man diskuterade mycket om hur man skulle fira sabbaten. Och fariseerna, de hade en ganska lagisk bild av hur de skulle fira den. Jesus, han röjde undan alla de här mänskliga traditionerna som inte finns något stöd för i Bibeln. Och visade ändå att sabbaten är en viktig dag. Det står att han kom till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade. Och han reste sig för att läsa ur skriften. Så Jesus hade för vana att gå till kyrkan eller till synagogan på sabbatsdagen. Han uppmanade sina lärjungar att när de skulle fly år 70 efter Kristus, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Så det handlar om Jerusalems förstörelse år 70 som han varnade dem för. Och i 40 års tid så bad lärjungarna, snälla låt inte vår flykt behöva bli på sabbaten. Det här visar att de fortsatte fira sabbat, även efter korset och efter att Jesus hade uppstått. Och vi läser om de apostlagärningarna också. Paulus till exempel träffades varje sabbat i synagogorna för att övertyga både judar och greker. Så han predikade där i synagogorna. Vi kan läsa på ett tillfälle så hade de ingen kyrka att gå till, men då gick de ändå till en flod, till ett böneställe. Satte sig ner för att prata med människor där. Och ha en gudstjänst tillsammans. Så de fortsatte att fira lördagen eller sabbaten i den tidiga kristna kyrkan. Jag skulle vilja ta oss på en resa nu i historien, kyrkohistorien, om sabbatens historia. John Lay skriver så här. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea 364 efter Kristus fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare, trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Så faktum är, det finns inte en enda text i hela Bibeln som ger ens lite stöd till att söndagen skulle ha ersatt sabbaten. Du hittar inte det någonstans. Då kan du undra, men varför går de flesta kristna i kyrkan på söndag idag då? Det är det vi ska titta på. Vi ska titta på den här kyrkohistorien för att se vad det var som hände. Hur kom den här förändringen till att börja firas söndagen? Som vi ser så fortsatte apostlarna att fira lördagen ända fram till i alla fall kyrkomötet i Laodicea. En utav de tidiga kyrkoledarna, Sylvester, började att han var biskop i Rom och han började att nedvärdera sabbaten genom att eftersom kyrkan ville ta avstånd ifrån judendomen. Och eftersom judarna var så starka på sabbatsfirande så ville man försöka ändra på det. Och han sa så här, om varje söndag ska firas glädjefullt av kristna på grund av uppståndelsen så borde varje sabbat på grund av begravningen hedras som en förolämpning av judarna. De började fasta på sabbaten. Romerska biskopen tvingade människor att fasta på den dagen så att det skulle bli en tråkig dag, en jobbig dag. Och de ortodoxa, eller de östra kyrkorna, de gick inte riktigt med på det här. Och det var en av orsakerna som ledde till den här splittringen mellan öst och väst. Det är en intressant historia som inte så många känner till. Men vad hände med Konstantin på 300-talet? Det var där som någonting verkligen förändrades. Konstantin införde en söndagslag. Så här skriver Arthur Stanley: bevarandet av det gamla hedniska namnet Dies Solis, eller söndag, som den veckovis infallande kristna högtiden, beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Konstantin, han var den kejsaren som konverterade till kristendomen, i alla fall till namnet. Han fick se en syn, han fick se ett kors eller ett kyrå i himlen, och så fick han höra en röst som sa: i detta tecken ska du segra. Och det var precis innan slaget vid Pons Mulvius som skulle göra honom till kejsare. Och han bestämde sig för att nu ska jag bli kristen. Han ritade PX på alla sina soldaters sköldar. Och sedan så vann de en förkrossande seger. Och nu var Rom kristet till landet i alla fall. Men problemet var att det fanns en massa hedningar fortfarande som tillbad på söndagen. Och sen hade vi de kristna som tillbad på lördagen. Och då tänkte Konstantin tillsammans med de här andra, vissa av de andra kyrkoledarna, att vad vi gör är att vi firar uppståndelsens dag istället, på söndagen. Och därmed så kan vi ta avstånd ifrån judendomen, och vi kan fira, vi kan göra det lätt för hedningarna att bli kristna. Så nu säger vi att söndagen är helig istället för lördagen. Kyrkomötet i Laodicea 364, de blev väldigt starka mot de här. Det står: kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten. De till och med förbjöd folk att vila på sabbaten. Utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Och om de kan, ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Vi ser att det var väldigt starka åsikter mot söndagen här, eller hur? Och faktum är att Gregorius gick också så pass långt att han sa att de personer som säger att man ska vila på sabbaten, de är antikrist. Vad säger han? Och det är ganska intressant att han säger det, eftersom antikrist skulle förändra på Guds heliga tider och lagar. Och om antikrist är de som vill hålla fast vid Guds heliga tider och lagar, det blir ganska motsägelsefullt. Men det var det i alla fall de sa. Och för att verkligen få in det här, för att försöka få människor att tro på att söndagen var en helig dag och att Gud faktiskt hade ändrat den här dagen, så tog man till ganska starka och underliga medel. För det var så att trots att påvedömet sa att ni ska fira söndag, så var det de flesta kristna, de fortsatte ändå fira lördag. De firade båda dagar. Och det här tyckte inte Rom speciellt mycket om. Utan de försökte ändra på den här dagen, eftersom det hade med deras auktoritet att göra. Och lyckligtvis för Rom så ramlade ett brev nerifrån himlen på 800-talet. Som var skrivet utav Jesus själv. Nu får ni tro på det om ni vill. Men så var det i alla fall enligt viss tradition. På 800-talet så var det i Irland. Och det här brevet hade bara dumpt ner mitt på altaret när de hade mässan. Och folk blev rädda, men där så stod det så här: därför är det så, genom dessa befallningar, att Gud fordrar att söndag ska heligahållas, eftersom Guds eget finger har skrivit det budet till människor. Vänta nu här. Vilket bud hade Gud skrivit med sitt finger? Var det söndagen? Eller var sabbatsbudet hade han skrivit med sitt finger? Men här har de ändrat på det, eller hur? Så nu menar de att Jesus har skrivit ett brev här, och han har gett det till dem med Guds eget finger, så han skrivit det här budet till människor, så att de varken ska jobba eller utföra tjänstarbete på söndagen. Oavsett vilka slags plågor står det i det här brevet och oroligheter som har kommit in i världen, så har de kommit på grund av överträdelsen av söndagsfirande. Så när det hände olyckor runt om i världen, då var det på grund av att människor inte firade söndag, enligt det här brevet. Så ni kan ju tänka er att det här gynnade deras makt, speciellt bland de vidskepliga och outbildade bland folket under medeltiden här. Och de köpte det här. Och på det här sättet så fick söndagen en utbredning. Men det fanns fortfarande sådana ihärdiga grupper som höll fast vid sabbatsfirande. De keltiska kyrkorna till exempel, skriver James Moffat. Det verkar ha varit sed i de tidiga keltiska kyrkorna från Irland och Skottland att fira lördagen, den judiska sabbaten, som en vilodag från arbete. De följde det fjärde budet bokstavligt på den sjunde veckodagen, den dag som Herren låg i graven. Så det fanns sådana här grupper som gjorde på det här sättet. Böhmerna, eller husiterna i Böhmen, de firade också sabbaten. Erasmus vittnar om att dessa böhmer till och med så sent som på 1500-talet inte bara firade sjundedagssabbaten noggrant, utan de kallades också sabbatarier. Och det här spreds, det var många grupper som gjorde det. I Norge så var det någon grupper som gjorde det. I Sverige så fanns det vissa grupper som gjorde det. Och påvedömet hade hela tiden svårt att försöka stävja det här eländiga sabbatsfirandet som alltid poppade upp lite överallt. Sabbatsfirande i England efter reformationen lite senare så fanns det omkring 100 sabbatsfirande församlingar, de flesta fristående under 1600-talet och 1700-talet. Så kom reformationen då. Är protesten över? Jag skulle vilja introducera er till en annan man som också var en stor reformator, men som har förlorat lite utav sin pondus, som man säger så. Han är inte lika känd som Luther till exempel, men han jobbade väldigt nära Luther. Och hans namn var Karlstadt. Andreas von Karlstadt. Och han jobbade tillsammans med Luther, och reformationen har mycket att tacka honom för faktiskt. De arbetade väldigt nära varandra under en tid. Men sen så uppstod det lite splittringar mellan dem. Angående till exempel nattvarden. Så Karlstadt, han trodde som Zwingli om nattvarden att det var symboler på Jesus kropp och blod. Medan Luther, han var lite mer inne på den katolska biten fortfarande. Och tänkte att faktiskt så är Jesus kropp och blod på något sätt närvarande i brödet och vinet under nattvarden. Så de hade lite dispyter där. Och när det kom till frågan om Bibeln så hade de lite varierande synpunkter. Jane Andrews skriver så här. Karlstad insisterade på att förkasta allt i katolska kyrkan som inte auktoriserats i Bibeln. Han var lite mer radikal. Luther var beslutsam om att behålla allt som inte uttryckligen fördömdes. Så det ser att det finns lite olika åsikter här. Luther, han var inte lika radikal som Karlstadt. Han tänkte att vi kan behålla så mycket som vi har i den katolska kyrkan så länge det inte uttryckligen har fördömts i skriften. Och därför så har lutherska kyrkan idag fortfarande väldigt många saker som påminner om den katolska kyrkan. Till exempel när det kommer till dopet och andra frågor som vi inte hinner gå in på här. Så har man behållit väldigt mycket där. Men det fanns en fråga som dessa personer hamnade i lite konflikt med varandra om. De skildes faktiskt åt under en tid och sen försonades de igen. Men det var frågan om sabbaten. För Karlstadt, eftersom han hade den här inställningen till Bibeln att vi ska lägga bort allt katolskt som inte finns i Bibeln, så upptäckte han så småningom också sabbaten. Och han sa, faktum är att det finns ju inget stöd i Bibeln för att vi ska fira söndag. Så därför borde vi inte göra det. Vi borde fira Bibelns sabbat. Och han började prata om det här. Och Luther skriver i en fördömelse utav Karlstads läror. Sannoliken, säger han, om Karlstad fortsätter att skriva om sabbaten så skulle söndag behöva ge vika och sabbaten, det vill säga lördag, måste helighållas. Det var förskräckligt för Luther att tänka på det. Kom ihåg, Luther hade tagit stora steg ut ur Rom. Men jag tror inte att han såg allting som Bibeln hade ändå. Vissa personer såg det här. Men för Luther så var det allt för mycket. Och kanske hade han inte fått så många folk med sig om han hade gått för fort fram. Jag kan inte säga vem som hade rätt i den här frågan. Om man borde ha följt Karlstads linje vid den tidpunkten eller inte. Kanske det inte var dags ännu. Kanske Gud ville föra ut sitt folk lite långsammare. Men hur som helst så diskuterade de ändå den här frågan. Och Luther sa så här: han försöker göra oss till judar i allt som vi, och vi måste snart bli omskurna. För det är sant och kan inte förnekas att han som anser att det är nödvändigt att hålla en av Moses lagar och håller den som Moses lag måste anse det nödvändigt att hålla dem alla. Nu, många av de lagar som vi finner i Gamla testamentet, de upphävdes på korset eftersom det var ceremoniella lagar som pekade fram emot vad Jesus skulle göra. Men sabbaten var inte ett ceremoniellt bud, utan det var ett moraliskt bud som stod i de 10 budorden. Så det var väldigt annorlunda från det här. Och det här såg inte riktigt Luther. Men faktum är att den här frågan om sabbaten blev en avgörande fråga i reformationen. Det var nämligen så att katolska kyrkan, de ville hindra reformationens spridning, så de samlades till slut till ett kyrkomöte i Trient. Och på det här kyrkomötet i Trient så instiftade de mot reformationen. Och det är intressant, om man tittar på det inflytande som Luthers skrifter hade haft på människor, så såg man att till och med påvens delegater påverkades utav den här läran. En person skriver om det som hände i Trient på det här sättet. Påvens delegater skrev till honom, till en biskop här, och sa att det fanns en stark tendens i kyrkomötet att åsidosätta kyrklig tradition och stå för Bibeln alena. Så de frestades där, och det var flera som argumenterade för att vi borde lägga bort all kyrklig tradition och faktiskt anamma skriften alena. Det fanns en möjlighet där. Om det hade blivit majoritet och de hade röstat, så skulle kanske den katolska kyrkan kunna ha reformerats. Intressant tanke, eller hur? Men vad händer? Efter att man hållit 16 sammanträden och de hade inte kommit överens om det här, så fick Gaspar del Fosso, ärkebiskop i Reggio, opinionen att vända till fördel för kyrkans tradition. I sitt öppningstal till det 17:e sammanträdet den 18 januari 1562 så sa han dessa ord. Sabbaten, han pratade om auktoritet, men bland annat så sa han det här: sabbaten, den mest härliga dagen i lagen, har blivit ändrad till Herrens dag. Dessa och andra liknande saker har inte upphört i kraft av Kristi undervisning, utan har ändrats genom kyrkans auktoritet. Och det här blev det avgörande argumentet. De sa, titta här, protestanterna, de firar söndagen också. De erkänner att vi har rätt att ändra på lagarna. Om du läser i Bibeln så finns det inget stöd för söndagen, utan det står bara om sabbaten. Så i och med att de till och med helighåller söndagen, så visar de och erkänner att vi faktiskt har makt över skriften. Att kyrkan har makt över skriften. Att kyrkans tradition är en viktig del som kan ändra på gudomliga lagar och tider. Johan von Eck, han sa i sin debatt emot reformationen, på samma sätt så resonerade han så här. Om katolska kyrkan har fått makten att ändra Bibeln sabbat till söndag och befalla söndagsfirande, varför skulle den då inte också ha makten rörande andra dagar? Som juldagen, trettondag jul och så vidare. Om ni utelämnar dem senare och vänder er bort från kyrkan till skriften alena, då måste ni hålla sabbat med judarna som har firat sedan världens begynnelse. Det här var argumenten som de använde. Och protestanterna kunde inte ge ett tillfredsställande svar på den här frågan. Och det här ledde till att reformationen stannade av väldigt mycket. Och det gjorde att många av kyrkans traditioner levde kvar i de protestantiska kyrkorna. Här är också från 1600-talet. Och där stärker de verkligen sin auktoritet. De säger att det här är deras tecken på att de har auktoritet. Att kyrkans tradition står över Bibeln. Fråga, hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Svar, genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner. Eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och förklarar det som synd att bryta dem. Det här blev deras märke, deras auktoritetstecken, deras signum som visade att kyrkan står över Bibeln. The Catholic Record skriver så här: kyrkan står över Bibeln och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. På 1800-talet så fortsätter de med den här tankegången. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen var hennes verk. Och den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. De säger alltså, det här är vårt märke, det här är vårt auktoritetstecken. Vet ni, det är detta som vilddjuret kommer att försöka påtvinga världen. Det är deras förändrade lag, deras auktoritetstecken, inte Guds auktoritetstecken som visade på att Gud är skapare och frälsare. Det har de antagit bort. Och man vill ersätta det med annat tecken, ett annat auktoritetstecken. Och det är påvedömets eget auktoritetstecken, att vi står över skriften. Vi har makten, vi är, om du så vill, Gud på jorden. Vi kan ändra på de här gudomliga lagarna och tiderna. Och när protestanterna erkände det så böjde de sig egentligen på ett sätt under Roms traditioner. På 1800-talet så spetsar de till det här väldigt mycket också. De säger så här, det här är katolska källor. Vett och sunt förnuft kräver accepterandet av ett av dessa alternativ. Antingen protestantism och helgandet av lördag eller katolicism och helgandet av söndag. En kompromiss, säger de, är omöjlig. Om vi ska stå på skriften alena så måste vi följa hela skriften. Det säger Rom. Om du erkänner att nej, men kyrkan har rätt att införa festdagar, de har rätt att införa helgdagar, då måste du erkänna kyrkans auktoritet. Och då har du böjt dig under Roms märke. Det betyder inte att alla som går i kyrkan på söndag kommer att gå evigt förlorade. Om de inte vet bättre. Men faktum är att vår lydnad och tillbedjan har med varandra att göra. Om vi blir överbevisade om att Gud säger en sak och vi säger nej, jag struntar i det som Gud du säger, jag vill följa vad en människa har sagt istället. Så vad vi gör i själva verket är att vi tillber den här människan. Eftersom vi har den som en högre auktoritet än vad Gud är. Och jag tror att det finns jättemånga uppriktiga personer i världen idag, i alla församlingar, som har en frälsande relation med Kristus. Men som är uppriktigt bedragna. De vet inte om det här. De känner inte till det här. Och därför så kan de inte hållas ansvariga för det på ett sätt. Men när vi känner till det, varför skulle vi då låta bli att följa det som Gud har sagt. I själva verket vad vi gör då är att vi accepterar Roms auktoritet. Edward Hiscox, som var en baptist predikant, han fångade det väldigt väl. Han sa: det är oerhört tråkigt att söndagen anländer brännmärkt med hedendomens stämpel, döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Härifrån är det kommer. Men vi kan ju tycka, men Luther, han var ju en god person och han tog inte emot det. Varför ska vi då behöva ta emot det här? Men faktum är att att större ljus lyser över oss än vad som lyste över Luther på hans tid. Jag vill återigen referera till det som John Robinson sa till sin församling. Han sa: ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Vi ska komma helt ut ur Rom, det är det som är poängen. John Robinson sa: jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranen att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är sorgligt, ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu, säger han, skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus som de först fick. Vi kan inte blunda för nya sanningar. Vi måste vara villiga att upptäcka nya saker ifrån skriften om vi ska kunna befinna oss i en genuin kontakt med Kristus. Om vi förkastar vissa sanningar så gör vi faktiskt det med risk för våra liv, för våra eviga liv också. Sanning är viktigt. I Andra Thessalonikerbrevet så står det, Andra Thessalonikerbrevet 2, så berättar Paulus om det här avfallet faktiskt. Och han säger dessa ord. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och lögnens alla tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill inte vara bland dem som njuter av orättfärdigheten och inte älskar sanningen. Om vi vill följa Gud så måste vi ta emot all sanning, allt det ljus som Gud låter oss visa. Och vara redo att följa någonting som kommer från Bibeln, även ifall inte en viss reformator har tagit emot det. Och det är vår vädjan idag. Jag tror idag att människor börjar upptäcka sanningen om sabbaten. Dagen skrev 2011 så här: en gräsrotsrörelse utan tydliga ledare ploppar upp som svampar. Så kallar personer som Dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördagen. Edward Thomas kommer inte från frikyrkan som Per Stenfeldt utan är präst i Svenska kyrkan. Det verkar som att det sprider sig ett intresse över samfundsgränserna, säger han. På lördagen försöker de undvika arbetssysslor om det inte är nödvändigt. De förläggs istället till söndagen. Det är kyrkan som har gjort söndagen till vilodag, men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det, säger den här personen. Personligen har jag inte sett något bibelord om att vi ska flytta sabbaten från lördagen till söndagen. Det är något som skedde långt senare av helt andra orsaker än att Jesus ville det. Han firade ju själv sabbat. Vi har ett klart och tydligt budskap i skriften om det här. Och många människor runt om i vår värld börjar upptäcka det här. över samfundsgränserna, så har jag träffat personer som har upptäckt de här sanningarna. Som börjat fira sabbaten. Det var en person en gång som ringde till mig. Och han berättade att han och en hel grupp personer satt och hade läst Bibeln. Och de hade blivit överbevisade om sabbaten. Och de ville komma till en kyrka som faktiskt firade den. Det finns inte speciellt många församlingar som organisationer som gör det. Men det finns ett stort intresse runt om som i många olika församlingar om det här. Katolska kyrkan igen. Här är från St. Catherine's Sentinel i Algonac i Michigan 1995. Den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald, inte grundat på någon anvisning noterad i skriften, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Människor, det här säger den här katolska prästen, som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten, borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Det var inte mina ord, men det här var den här biskopen som i katolska kyrkan som sa det. Han lyfter fram den här inkonsekvensen bland protestantiska kyrkor. Som säger att vi tror på skriften alena, men vi har den här söndagen som är byggd helt och hållet på tradition. Det är inte konsekvent. Det är inte logiskt. Och det är att egentligen ta bort den här grunden som vi står på. Jag tror att Gud vill föra sitt folk från alla församlingar in till en bred grund. Att stå på skriften alena. Skriften och endast skriften. Och om vi ska göra det så behöver vi ge avkall på traditioner, mänskliga åsikter. Och faktiskt vara villiga att böja oss under vad Gud själv har sagt. Han har gett oss den här dagen som en helig dag. Och han kallar oss till att fullborda reformationen. Uppenbarelseboken 14:12 talar om ett folk. Efter den här vilddjurets märke situationen har, eller krisen har varnats för. Så står det så här. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Guds bud och tron på Jesus. Inte vilddjurets bud. Inte vilddjurets märke. Men Guds märke har de i handen och pannan. Och de har tron på Jesus. Om du bara följer buden men inte har tron på Jesus så är det meningslöst. Du kan inte ens följa buden om du inte har tro på Jesus. Faktum är. Men om vi bara säger att jag tror på Jesus och jag följer inte buden. Så är inte det heller något konsekvent. En sann tro kommer att visa sig i gärningar. Jakob säger att tron utan gärningar är död. Vi måste ha båda två. Inte så att vi kan förtjäna vår frälsning. Inte på något sätt. Men när vi tar emot Jesus fria gåva så kommer våra liv att förvandlas. Och vi kommer att vilja följa Gud. Vi kommer börja tycka om det som är rätt och gott. Och därför så tror jag att det fortfarande behövs en reformation idag. Det finns fortfarande, den här protesten är inte över. Vi protesterar emot att människor har satt mänskliga traditioner över Guds ord. Och jag tror att det är dags att vi tar tillbaka vad skriften faktiskt säger. Jag tror att det är dags att vi reformerar våra liv. Och det här är ett budskap inte bara till katoliker. Men det är ett budskap till protestanter. Det är ett budskap till var och en av oss. Är vi villiga att sätta Guds ord och Guds bud i vårt hjärta, i vår panna och i vår hand? Det är utmaningen. Kanske du har fått några frågor här under mötets gång. Och på den här lappen som ni har fått så kan ni fylla i om ni har frågor. Jag kommer att kontakta er också om det. Men dessutom så vill jag också uppmana er till att någonting som Jova nämnde här också. Vi kommer att ha några bibelstudiegrupper här på onsdagar. Och vi kommer fortsätta att träffas och studera Guds ord. För vi vill komma till roten med det här. Det finns många saker som vi kan lära oss. Jag kan inte allt om Bibeln, men vi behöver tillbaka till Bibeln. Vi behöver studera den med en uppriktighet. Så 6 på onsdagar här så är ni alla hjärtligt välkomna. Vi kommer att fortsätta att studera skriften. För protesten är inte över, utan vi vill fortsätta att lära oss mer ifrån den. Men den här utmaningen kommer till oss. Och Hulda kommer att sjunga en sång för oss. Och jag vill bara utmana dig till att ta det här på allvar. Är det din önskan att stå på Guds sida? Är det din önskan att hålla Guds bud och ha tron på Jesus? Är det din önskan att vara bland den här gruppen? I så fall så vill jag be dig om att visa det genom att räcka upp din hand just nu där du är. Säg, Herre, jag vill vara bland dessa. Gud välsigna er.